Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej, det här är avsnitt nummer 53 av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Idag så befinner jag mig hos den ridande polisen Magnus på K1 på Lidingövägen i Stockholm. Gamla minnen som växte till liv där eftersom jag själv gjorde lumpen där under 10 månader. Så det var väldigt roligt att få en rundtur i lokalerna på K1 och titta på lite hästar och prata med lite hästar också. Ja, hur det är att jobba som ridande polis ska du snart få reda på. Men jag säger väl som jag brukar säga, var det än är, var försiktig där ute. Gilla Snutsnack på Facebook och ha en väldigt trevlig lyssning. 13:10 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart det. Varmt välkommen till Snutsnack, Magnus.
Tack så mycket, Hans. Kul att vara här.
Ja, eller kul att vara här ska jag säga, för jag är ju hos dig.
Ja, du är hjärtligt välkommen. Du är ju på min arbetsplats nu med allt vad det innebär med hästar och sånt. Så vi har varit ner och tittat i stallet lite grann också. Så jag har fått se våra medhjälpare.
Mycket intressant. Och för mig så är ju det här liksom, är det lite mångbottnat. För jag gjorde ju lumpen här för ganska många år sedan. Och då såg det helt annorlunda ut. Mycket hästar då också, men på andra ställen och inte lika fint som ni har idag.
Nej, det har ju verkligen hänt någonting. Utvecklingen har ju gått framåt också. Och förut låg vi lite i bakkant när det gäller djurskyddslagen kan man väl säga. Då stod de i spilter över tid och så var vi utred med dem då. Och sen fick de gå in och ställa sig i spilterna. Men idag är det stor skillnad. Dels har de 1,5 timme utomhusvistelse varje dag. Och sen så står de ju i sina boxar och de är ungefär 12 kvadrat. Så de har det väldigt mycket bättre idag än vad de hade det för 20 år sedan kan jag säga.
Mm. Därför att då kunde de ju inte vända sig om och se ut. Då stod de verkligen bara på ett sätt hela tiden.
Ja, de hade ju en halsring och sen löpte den ner i ett rep så att säga. Så de stod ju fjättrade som kor då. Mm. Men idag så är det stor skillnad och man märker det också på våra hästar. De mår betydligt bättre idag.
Det är så kul, vi kommer givetvis komma in på varför du är just här hos polisrytteriet. Men det är så kul för vi har gått runt nu i stallet och vi har hälsat lite på era arbetskamrater här. Och hur du beskriver de här hästarna då, precis som man beskriver egentligen en god vän eller en kompis med deras... hur de är unika på sina speciella sätt, att den här är lite hetsig och den här är lugn och så vidare och så vidare. Och det är alltså så med hästar att de har de här olika egenskaperna.
Absolut, de är som vi människor. Vissa är väldigt, väldigt lugna och trevliga och vissa har lite mer nerv i sig. Och framförallt då så är det, har man en egen tjänstehäst då, och den lär man ju känna väldigt bra under de här förhållanden som vi jobbar under, så är det, man sätts ju på prov tillsammans med sin individ eller sin medarbetare som är just vid den här arbetsplatsen en häst. Det är klart att man lär känna varandra utan och innan, och en del hästar behöver lite mer tid för att komma in i våran tjänst också. Så när visst är de olika. En del är lite dryga och en del är lite samarbetsvilliga och en del vill bestämma själva. Så.
Men hur kommer det sig då att hur kommer en polishäst hit till polisrytteriet? Hur blir en häst vald att så att säga få tjänstgöra som polishäst? Hur går det till?
Vi tittar ju på annonser. Ridsporttidningen Ridsport till exempel tittar vi på en annonser då. Och när vi har tittat på stammen till exempel, vilka hingstar som är papper, så åker vi och provrider dem. Och då gör vi vissa urval. Vi lägger ut en pressändning till exempel. Vi tittar på hur hästen reagerar och vad den gör för någonting.
Hur då lägger du ut en pressändning? Så att
den ska gå på till exempel. Okay. Och pressändningen kan man ha släpande efter sig. Ryttaren sitter alltså på då, så kan man ha en pressändning i ena handen och så rider man framåt och ser hur hästen beter sig. Man kan lägga en flagga över huvudet. Man kan titta på ljud, hur den beter sig. Och om vi tycker att den är intressant så försöker vi köpa den då. Mm. Och om vi får hästen då, så kommer den oftast när den är runt 5 år. Vi brukar leta efter 5-åringar.
Okej, okay. Så där börjar man då som polishäst när man är runt 5 år ungefär?
Ja, ungefär 5 år brukar vi köpa in dem. Vi har sett över tid att när man köper dem just när de är 5 år, då har de då är prognosen bättre att de kommer in rätt i sin tjänstgöring som polishäst.
Och när man kommer som polishäst hit de första dagarna så att säga, då kan ju inte hästen någonting om polisyrket.
Inte mycket. Nej.
Hur börjar man att liksom lära upp en häst? För det kommer ju kunna bli ganska händelserikt för en polishäst. Jag tänker på demonstrationer och annat.
Ja, vi tar det försiktigt i början. Dels ska man ju prova ut utrustning till den. Träns och sadel till exempel. Alla våra hästar har ju egna sadlar och egna träns, egna kandar. Och det här måste provas ut. Och det är väldigt individuellt vilka typer av sadlar en häst kan ha till exempel. Eller tränset får ju inte vara för stort eller för litet, utan det ska ju passa. Och det gör man första tiden här. Vi brukar börja med att rida dem i hoppsadlar. Och vi rider dem oftast, eller alltid i ridhuset till att börja med. För att känna.
Vad är en hoppsadel då? För...
Den är inte så uppbyggd. Aha. Den ligger oftast lite lättare, lite bättre på hästen. Det är lite lättare att ta sig upp och ur en sadel, en okay. hoppsadel. Så. Och sen rider vi den i ridhuset som sagt. Mm.
Och vi var också inne och tittade på ert ridhus här som är ju helt fantastiskt fint.
Magiskt fint, ja.
Ja. Mm. Stort och med bevattning för så att det inte dammar och sådana saker.
Jag tror det är 20x90 meter som vi har tillgång till. Vi har inte tillgång till alla tider där, utan vi har tider då som vi får rida i ridhuset. Då. Och vi brukar ha 4 timmar om dagen ungefär. 4-5 timmar om dagen tillgång till ridhuset.
Och vad gör ni in i ridhuset då? Om vi fortsätter med de lite yngre hästarna som kommer in. Vad kan ni ha för övningar som kan simulera då en verklig händelse till exempel? Vad kan ni göra där?
I början är det ju mycket dressyrridning. För att som 5-åring är man ju inte utvecklad. Och för att orka det här arbetet så måste man ju vara ganska stark. Jag till exempel väger 80 kilo. Mm. Och så har jag en utrustning på hästens rygg på 20 kilo. Och det blir 100 kilo totalt. Mm. Och bygga muskler på hästar tar tid. Mm. Och därför är dressyren väldigt viktig. Vi hoppar också en del på våra hästar. Det är också en viktig uppbyggnadsdel för våra hästar att ha med den biten.
Och okay, sen, rent muskulärt?
Muskulärt. Ja. Men framförallt dressyr. Och där har vi lydnaden också, att de ska lyssna på vad vi vill att den här individen ska göra. Där lägger vi ner väldigt mycket tid. Och speciellt en 5-åring som kommer till oss nu till exempel. Man kanske börjar med att lina den.
Och vad innebär det?
Lina. Man låter den springa i en cirkel kan man säga i ridhuset. Och har den då, som man vet, lite extra energi, då försöker man få ur den innan man sitter upp. Så skaderisken för oss minskar.
Okej. Okay.
För då kan man hålla på och bocka och bralla lite grann. Och sen när den har gjort det och man känner att alla spänningar är borta, då kan man sitta upp. Och då rider man då. Man rider inte så där jättelänge på våra hästar, utan de här 5-åringarna. Utan de är inte så gamla då. Utan då kanske man rider en halvtimme, 45 minuter, en timme ibland. Man rider ute, man rider inne. Men just när de precis har kommit hit och är nya, då är man i ridhuset. Efter en 14 dag kanske man försöker rida ut på Östermalm. Mm. Och då vill man ha en lite lugnare tur då.
Just det. Mm. Så om femåringarna är de yngsta, hur gamla är de äldsta hästarna?
Runt 20 år.
Ja, de är så pass. Mm. Ja. Är de rutinerade då?
Då har de gått alla jobb. Då kommer en annan problematik in som vi ser, att då vill vi att de ska hålla så länge som möjligt. Mm. Så de äldsta hästarna vi har, de hoppas inte så där jättemycket. Mm. Man kan hoppa lägre, kanske 40-50 centimeter att man hoppar dem. Men annars försöker man bevara den här fysiken som de har. Man får inte sluta rida, utan man fortsätter att rida, men kanske lite annorlunda.
Just det, men då tycker jag vi har fått en bra bas och information kring hästen. Men sen har vi ju ryttarna här på polisrytteriet, som alla är poliser i botten.
Ja.
För det är väl ett grundkrav, va?
Ja, för att jobba som polisryttare måste vara polis i botten.
Och när sökte du dig till rytteriet?
Jag sökte mig hit 93. Mm. 1993.
Och hur länge hade du varit polis då?
Jag hade varit polis i 6 år. Mm.
Så ganska tidigt.
Ja, det var det.
Hade du en målbild att du ville jobba på hästryggen, eller?
Nej, det hade jag väl inte riktigt, inte när jag började som polis, nej. Mm. Utan det blev så att jag och en kollega var intresserade av hästar på Södermalm. Mm. Och då åkte vi upp hit på ett besök. Okay. Och sen tyckte jag det verkade roligt och trevligt och så där, så då fortsatte vi. Och sen hade vi tur som att det skulle bli intagning då bara något år efteråt. De hade intagning 93, nästa intagning var 2003, så det tog 10 år.
Oj.
Ja, så då vet jag inte, då hade jag nog inte varit här idag om inte jag hade kommit in då 93.
Ja, just det. Men menar du att det är så pass låg omsättning på personal på polisrytteriet?
Då var det. Mm. Dels skulle man minska polisrytteriet också. Vi var ju drygt 40 personer här som jobbade, poliser som jobbade här då. Och så skulle man ner till 27, tror jag det var. Och det är klart att då behöver man inte ha någon intagning. Då gjorde man det här genom pensionsavgångar.
Just det. Hur många är ni här idag då?
Idag har vi 20 stycken poliser. Aha. Och 9 stycken civilanställda hästskötare. Mm.
När du sökte då från, som, ja, du var vanlig uniformerad polis på, på Södermalm då. Hur gick det anställningsförfarandet till, så att säga? Hur ansåg man dig som lämplig? Vad fick du göra? Fick du provrid till exempel?
Exakt, man fick provrida, det var det som var då. Mm. Och då var jag och den här kollegan, vi var ju lite sådär, vi tänkte efter hur vi skulle göra, för det var ju ett antal uppridningar här. Och det var väl, jag tror vi satte upp på sista veckan, för vi resonerade så om de här hästarna skulle gå ungefär samma hästar då var de nästan inridna på de här grejerna som de skulle göra vid uppridningen, och det var faktiskt så att de gick nästan som robotar där nere, så det gick, uppridningen gick bra. Så vi kom in bägge två faktiskt.
Ja, ni gjorde det. Mm. Är han kvar?
Ja, han är kvar, jag är kvar.
Ja. Så det är ju i alla fall en liten hint om att du kanske trivs på polisrytteriet.
Ja, det här är ett fantastiskt jobb. Det är nog världens bästa jobb.
Ja, du
som jag har. Ja, absolut.
Men min bild då, som före detta polis och har träffat på lite människor som var på rytteriet, är att antingen så är det ju väldigt lugnt. Ni är i en lugn miljö. Ni kanske övar. Det finns ingen risksituation på något sätt, utan ni övar inför de här. Eller så är det kaos.
Det där är ju både och. Alltså vi tränar ju...
Kaos är lite överdrivet. Ja. Men det är alltså väldigt skarpt läge skulle jag säga. Det är en demonstration eller det är någonting där hästar behövs. Det är fotbollsmatch eller så.
Ja.
Där det är lite mer stökigt. Kaos var lite överdrivet.
Vi har ju några ben som vi står på. Det är offentliga tillställningar, allmänna sammankomster. Det är alltså demonstrationer och fotbollsmatcher. Mm. Där jobbar vi i de miljöerna där det kan bli stökigt. Mm. Och i och med att vi är ganska kraftfulla när vi kommer så får vi ganska bra effekt när vi kliver in och jobbar mot de här individerna. Och man kan väl säga så att det är inte så lätt för oss att träna under just sådana former. Vi försöker göra det, men det är inte så lätt att träna. Nej. För skaderisken är så stor för de som vi tränar emot i sådana fall. Mm. Utan vi försöker då vara så väl förberedda inför de här arbetsuppgifterna som vi kan vara genom att träna här.
För det är ju så, för den personen som inte har stått bredvid en häst, så har ju hästen ett väldigt mäktigt anslag bara med sin persona, så att säga, utan att den är på något sätt, den kan bara stå still bredvid en, så känner man att det här är ett väldigt mäktigt och kraftfullt djur. Och jag kan tänka mig då att om man kommer, vare sig man travar eller galopperas, och kommer på led flera stycken, så blir det, som du säger, ett massivt intryck. Och det är väl också syftet?
Ja, det är därför vi finns. Alltså, det är för att vi ska kunna jobba i stora folksamlingar. Det är ett av våra delmål som vi ska kunna jobba under. Och vad som är bra med hästar också är att det finns, man kan liksom spänna upp den här fjädern hur hårt man vill jobba. De får gärna komma fram och klappa våra hästar, det har vi ingenting emot. Nej. Men om de är våldsamma, så måste vi också säga att det här, nu räcker det liksom. Så. Och när vi, i och med att vi är inte så snabba under långa sträckor. Nej. Utan vi är ganska långsamma om man ska liksom hålla par 3, 4, 5 kilometer. Då är vi ganska långsamma. Men vi är väldigt kvicka under kortare sträckor. Mm. Till exempel runt Tele 2 eller Friends till exempel. Där är vi ganska snabba om vi vet var de kommer.
Just det.
Och därför sitter vi på information. Då. Vi har oftast 2 radioapparater var. Vi lyssnar på olika kanaler för att höra var de här olika grupperingarna är någonstans. Och det kan även gälla vanliga demonstrationer. Men det är som ett schackspel för oss, att vi måste ligga i framkant hela tiden för att vara effektiva.
Men jag tänker kring befälsföring när det kommer. Det kan ju vara svårt att föra befäl över folk som är till fots med sin egen utrustning. Men att föra befäl över en grupp hästar med ryttare. Hur fungerar den biten, och hur har ni liksom med teknisk utrustning så att man vet att informationen kommer fram och så att det går att föra befäl?
Alla har ju sina egna radioapparater, och de har oftast 2. Och en av de här radioapparaterna är bara internt inom våran hästgrupp, så vi pratar ofta i den radioapparaten och sen kör vi med tecken. Om vi ska gå ut i olika formationer. Vi har ju fastslagit vilka formationer vi ska arbeta med här i den här särskilda polistaktiken som finns. Mm. Och då arbetar vi efter tecken. Om det är så stökigt så att ingen hör någonting, då arbetar vi efter tecken. Okay. Och det funkar väldigt bra. Sen är en annan framgångsfaktor, det är att vi är vana att jobba ihop här. Vi har jobbat ihop i ganska många år allihopa. Så vi är ganska sammansvetsade. Och sen sätter vi ihop grupperna lite grann efter våra medarbetare hästarna då. Vissa hästar och individer kanske man, ja, då sätter man ihop en grupp som blir slagkraftig. För man ska också veta det, att alla hästar är inte de som vill springa längst fram jämt, utan man har olika individer där också, och det funkar alldeles utmärkt.
Men tvärtom också, för jag kommer ihåg när vi gjorde ridande högvakt för många år sedan. Då var det vissa hästar kunde liksom inte stå bredvid varandra utan att hålla på och jävlas med varandra och sådär. Har ni också sådana hästar som ni vet att vi kanske inte borde ha dem bredvid varandra, utan vi separerar dem och sätter några andra för, som liksom är lite, man är inte polare med alla.
Så kan det vara.
Det är så,
ja. Ja, men de flesta går ihop med alla.
Ja, det är så.
Ja, det är det. Det är ett fåtal då som kanske inte gillar varandra. Men det där har man koll på, så det vet man liksom. De befälen styr det där också, vilka det är. Och sen kan det ju hända att någon häst kanske blir sjuk eller skadad, och då kan man inte ta med den. Nej. Och då innebär det att då får man plocka in en ny häst, och då kanske man får göra om lite grann. Men flexibilitet, det är ett ganska bra ord för just rytteriet. De är väldigt flexibla här.
Men då har ni ett x antal hästar här. Hur blir det då när man har blivit antagen till rytteriet? Får man en häst som man rider med bara du till exempel, eller måste du rida med alla hästar, eller hur fungerar det?
En arbetsdag för mig består av att rida ungefär 3 hästar om dagen. Mm. När man kommer in som ny här så är det väldigt mycket att tänka på. Man ska kunna rida häst på stan, man ska kunna formationer, man ska lyssna på radioapparater. Alltså, man ska kunna väldigt mycket, plus att man ska rida. Och i början blir det där väldigt mycket. Så de som kommer ut här får oftast en ganska välmeriterad häst, en van häst.
Okej. Men jag tänker också, hur pass duktig ryttare måste man vara? Hur duktig ryttare var du när du blev antagen? Är det så att man alltid tar den bästa ryttaren när man väljer ut vilka poliser som ska jobba? Är det just sättet att rida som är...
Det där är en bra fråga. Finns det några dåliga poliser, brukar jag säga?
Ja, det skulle jag hävda att det säkert finns.
De som söker hit är nästan ingen som är dålig, tycker jag. Mm. Utan vi tittar mycket på ridningen. Vi tittar inte på genusperspektiv eller någonting sånt, utan vi tittar på ridningen. Vem är det som har gjort en bra intervju, rider bra, kan ta fram en ung häst? Vi vill att de ska ligga på en lätt A-nivå. Det innebär att man ska i princip kunna ta in en ny häst i tjänst. Och det är ganska fort.
Så för mig som är lite amatör men har jobbat lite med hästar, så är det då att man är helt enkelt en duktig ryttare.
Ja, det är det vi letar efter.
Ja. Så ni lär egentligen inte upp polisen att bli en bättre ryttare. När man kommer så är man... Sen kommer man givetvis lära sig en massa nyheter, men man är en duktig ryttare redan när man kommer.
Ja, vi kan inte ha någon ridskoleverksamhet här. Det fungerar inte så. Utan man måste kunna rida väldigt bra för att komma hit. Mm. Och det är också roligt att se de här nya som kommer nu och tar tag i det här. Tar egna unghästar. För det är också en problematik att ta in unghästar. Det är inte så lätt. Det kan vara rätt jobbigt att ta in en unghäst i tjänst. Det kan vara värre än en väldigt stökig demonstration eller fotbollsmatch.
Alltså.
Ja. För du vet inte var du hamnar. En häst som till exempel har gått jättebra här, till exempel, börjar reagera när de slänger bangers eller när det kommer rök eller när det kommer 150 stycken fotbollssupporter som skriker. Mm. Det är svårt att träna inför sånt. Man försöker ju göra det i största möjliga mån, men där märker man liksom hur hästen reagerar. Och det är en ganska den jobbig situation att vara i. Mm. Vi måste vara där och vi måste utsätta oss för det. Men det är ganska jobbigt. Man är ganska trött efter de första arbetsuppgifterna när det gäller fotbollsmatcher och demonstrationer. Det är man.
Har det varit så att ni måste släppa hästar också? Att sen tänkt så här, den här trodde vi var bra, men det visar sig att hästen håller inte måttet för att få polishäst.
Det händer. Det händer, ja, det händer. Inte så ofta, men det händer.
Ja. Och vad beror det oftast på då?
Den mentala biten, skulle jag vilja säga. Det är att den inte orkar med de kraven som vi ställer på hästarna. Vi ställer inga orimliga krav på dem, men att de ska kunna gå på stan till exempel, kunna jobba i folkmassor, kunna vara med i en kortege och sådana saker.
Och hur reagerar en häst som inte klarar av det här då? Är det så att man... Är man aggressiv som häst då, eller är man, slutar man bara jobba? Eller
nej, men, alltså de reagerar på någonting som de blir utsatta för. Ja. Om det kommer en lastbil till exempel eller buss på stan, så kanske de vill vända. De kanske inte vill gå fram när det är mycket folk. Mm. De kanske har problem med musik till exempel. Mm. På högvakten och de kanske reser sig eller backar eller någonting. Skaderisken blir för stor för den individuella polismannen som sitter på hästen. Och då måste man ta ett beslut efter, vi försöker ju ganska länge med dem, men ibland måste man säga att det här fungerar inte för oss. Och det är inget fel på själva hästen, men den passar inte vår verksamhet. Bara.
Nej, just det. Det var som när jag inte fick bli livvakt. Det var inget fel på mig, men just livvakt var jag inte lämplig för.
Så kan det vara, eller hur? Alla är inte kallade att bli polishästar, det är faktiskt så.
Precis, så är det. Men varför från första början ville du börja jobba som polis då?
Ja, det var någon dröm jag hade.
Det var så?
Ja, göra skillnad. Det var väl det som, och friheten tror jag det var.
Känner du att du har den idag på den tjänsten du har? Att du...
Absolut. Stor frihet har man. Mm. Under ansvar.
Vad är den största skillnaden? Det är klart att hästarna såklart, men att jobba som polis ute på ingripande avdelningarna eller att jobba på rytteriet. Vad ser du? Är det att ni har mer övning och till exempel än vad man har som vanlig polis?
Vi har ju mycket mer träning här, för våra hästar måste tränas dagligen och ganska mycket. Det finns liksom ingen mellanhand där att vi ska sluta med vår träning. Det skulle inte fungera med våra hästar då. Så det är inte som att ställa ner en bil i garaget och hur nyckeln går och komma nästa dag och tro att det fungerar. Utan det här måste ju vara över tid, så måste man träna ganska mycket för att vi ska fungera i fotbollssammanhang, demonstrationer och korteger. Och det tycker man inte att det är roligt, då tror jag det blir jobbigt här. Men tycker man som jag att det är roligt att träna häst och göra det, då är det fantastiskt roligt. Och det tror jag är den största skillnaden, att vi tränar mycket mer med våra djur för att de ska fungera under de här exceptionellt jobbiga förhållanden ibland.
Men ni är också en avdelning inom polisen som är bitvis ganska hårt kritiserad när ni väl är ute i tjänst. Och det läser man ju i stort sett, jag ska inte säga varje demonstration, men när det har varit lite stök så är det alltid någon som har blivit påsprungen. Och jag tror att det var i Malmö när ni fick väldigt hård kritik, när ni i stort sett varit kritiserad för att försöka rida över människor och med hästarna och sånt där. Hur ser du på det, den kritiken som ni får ibland?
Ja, men yttrandefriheten i Sverige, den är ju grundlagsskyddad, och efter det måste vi ju jobba. Och sen om det efter det blir stökigt, så måste vi kanske sätta en gräns för vad de får göra eller inte göra när det börjar bli farligt för andra människor och så. Men rida över människor, det gör vi inte. I princip. Vi gör inte det. Däremot flyttar vi på människor. Absolut.
Och det är väl ganska enkelt för en häst att flytta på en människa?
Ja, det skulle jag nog säga att det är. Och när vi jobbar ju en grupp, en plus fem, det är 6 stycken i varje grupp. Så. Vi jobbar ju aldrig liksom en och en eller två och två, utan vi oftast, alltid när vi jobbar i de här förhållandena, så är vi en grupp eller två grupper. Oftast är vi 12 hästar då.
Jag kan bli ganska upprörd när jag ser att våldet är specifikt riktat mot djuren, mot hästarna. Och det har vi sett ibland exempel på, att man fokuserar sig på djuren då, vilket ju skulle vara en svaghet om de blev skadade. Då måste ni retirera i alla fall med kanske en häst eller fler. Hur ser du på det, att man riktar våldet mot hästen?
Jag tycker det är oacceptabelt, men alltså det är där vi lever idag, att det finns mycket våld i samhället. Man ska också ha klart för sig att hästar tål mycket trubbigt våld. Alltså de sparkar ju varann i hagen och bits och sådär. Så, alltså de tål ganska mycket trubbigt våld. Men vi försöker ju stävja det här så mycket som möjligt. Alltså vi har ju filmkameror med oss och filmar. Vi har så GoPro-kameror som vi filmar. Och då blir det efterspelet att sitter utredare och tittar på det här i lugn och ro. För där och då så kan det vara svårt att göra i princip någonting. Vi har ju så mycket skydd som vi kan på våra hästar. Vi har ju strykkappor, boots, öronbollar, visir på alla de här vitala delarna som ben, ögon och sånt. De stora delarna som bog och länd och rygg, så här, där har vi inga skydd, för det skulle inte gå att jobba med det.
Nej, de blir för orörliga då, eller?
Ja, för tungt och för orörliga, ska jag säga.
Ja,
nej. Och sen har vi inte så mycket skador på våra hästar. Nej, det ska man också tillägga. Ja, vi har nästan inga skador alls på våra hästar, om man tror det. Men ingenting i princip.
Under Göteborgskravallerna, vilket ju är många år sedan nu, så gick det ju rykten om att hästar hade... Att man helt enkelt hade skadat hästarna så mycket att någon hade dött, och det blev ju oerhört upprört då innan det kom fram att det faktiskt inte var så. Så det är ju ett känsligt ämne, och det är många som tycker om hästar också som inte är poliser.
Absolut. Och jag jobbar ju i Göteborg då, när det här kravallerna var. Och där beslutade man, jag tror det var andra dagen, att ta bort en av hästarna.
Okay.
Inte ta bort, men plocka bort den från kommenderingen. För då hade vi fått underhandsinformation om att de skulle ta just den hästen. Och just den hästen stod ut lite grann. Den såg ju inte ut som alla andra.
Okay.
Så därför idag så köper vi hästar som ser ungefär likadana ut. Och de är bruna eller fuxa, kan man säga. Och det är den orsaken.
Ja, så att man... just det. Så den var för lätt att
den köra. Den var vit, om man säger en skimmel.
Ja, den var vit.
Ja.
Och det hade alltså kommit information om att den skulle man rikta in sig på.
Ja. Och sen kan det vara åt andra hållet också. Vem var det som gjorde vad? Jo, det var den vita hästen hela tiden, för man kommer ihåg det också. Det vill man inte heller ha. Utan dels vill man inte att de ska kunna pointa en häst, och dels vill man inte att man ska bara komma ihåg en typ av häst. Så det är därför försöker vi då inte ha hästar som står ut för mycket.
Just det. Ja, intressant. Det, när du säger det, när vi gick i stallet så var de ju mycket lika till färgen. Någon är lite mörkare och sådär. Det...
Så sätter man på skydden på dem, då ser de ännu mer lika ut.
Hur uppfattade du Göteborg? Det var ju väldigt stökigt för er där nere, och ni blev också ganska uppmärksammade.
Ja, det är ju en av de grejerna. Så det är ju milstolpe i min karriär som polisryttare. Det finns före Göteborg och det finns efter Göteborg, kan man säga. Man kan säga väldigt mycket om Göteborg, men det fungerade inte så där jättebra där. Gjorde det inte.
Varför gjorde du inte det då?
Det är svårt att veta, för vi fick ju mycket information om att det skulle vara lugnt och fint från ena hållet, och sen sa säkerhetspolisen att det här kommer bli jättestökigt. Okay. Och Göteborg sa själv att det skulle bli ganska lugnt så. Mm. Och vi skulle behöva, vi kanske till och med inte behöva jobba så mycket, utan det skulle bli väldigt fredligt och sådär. De ville ha blåskjortor och vita mössor där nere.
Okay.
Så när vi sitter och äter frukost sen på torsdagen då, vid 8:30 tror jag, 8:30, då kommer de och så får vi rida ner på en gång, för det är kaos på stan. Och då hade de 2 dagar innan sagt att det skulle bli ganska lugnt. Och där börjar våran kommenderingen på torsdag morgon 9:00 ungefär. Då börjar det här, Göteborgskravallerna.
Och det är väl lite den switchen jag var ute efter i början, när jag kanske lite exalterat sa ordet kaos. Men att gå från då lugn, vilket ju många poliser kan göra, man kommer in i en arbetssituation. Men för er är det ju också lite exceptionellt, eftersom ni sitter på hästryggar. Då gick ni alltså från fika och tro att ni ska sätta på er vita mössorna till rätt in i den här
kaoset. Det var faktiskt kaos.
Det var det?
Mm, det var det.
Hur upplevde du det här kaoset?
Alltså, det är svårt att förhålla sig till någonting som man inte vet någonting om innan. När vissa säger att det ska bli väldigt stökigt och vissa säger att det inte ska bli. Någonstans så hade jag någon mental förberedelse för att det skulle bli stökigt. Någonstans där. Vi hade dels varit där 1,5 vecka innan, tror jag, för att samöva med de andra rytterierna. Och sen just den här morgonen, alla de här dagarna går nästan ihop lite grann, för det, vi jobbar så otroligt mycket. Men jag kommer ihåg, vi sprang till stallet och så redde vi ner på stan. Och sen var det, började i Vasaparken det här bråket då, det här stora första.
Just det. Och var det redan oreda där för er att ni, för du sa att det fanns för och efter det. Jag kan tänka mig att man efter det här tänkte, nu måste vi ha en ny strategi kanske.
Ja, alltså där var det så att vi jobbar ju också grupper om 6 där. Mm. Men där kom man liksom ifrån varann, och det, vad vi lärde oss då, som vi har tagit med oss till vi har idag, det är att man har en stridspartner som man håller reda på. Om man kommer ifrån varann så ska man i varje fall ha koll på den som man satt bredvid.
Just det.
Och det var viktigt då, för det är svårt att förklara, men det var så grovt våld, så man visste inte om den andra kollegan hade blivit skadad eller inte. Och,
hur långt ifrån varandra kom ni då? Alltså,
det kan det vara 20-30 meter kanske. Ja. Men, och så var det mycket folk där ibland, och det kastade stenar, och de kastade väldigt mycket saker på oss. Så,
hur hotad kände du dig där på en skala 1-10?
Ja, men det var man nog uppe på 8-9 i varje fall, tycker jag. Alltså, där visste man inte om man skulle komma hem hel och ren efter passet. Så.
Men hur sugen är man då att bara rida tillbaka till stall och
nej,
ta sig hjälmen? Och...
Nej, men man är nog lite så här adrenalinjunkies. Liksom, så. Nu ska vi stå upp och nu ska vi hjälpas åt. Nu ska vi köra det här. Hästmänniskor är lite så, tror jag. Det var nog inte tal om att göra någonting annat än att hjälpas åt där nere för att få det här på fötter igen.
Men hur trötta blir hästarna av en sån kommendering? För det var ju ganska intensivt den här helgen då.
Ja, vi var ute med hästarna ungefär mellan 14 och 16 timmar per dygn. Mm. Och de var trötta, vi var trötta. Men det var en typ av krigstillstånd, tycker jag, där nere. De kämpade på. Hästarna var ju fantastiska där nere. Alltså, de gjorde sånt jobb. Orkade med oss ryttare.
Jo, det måste ju vara väldigt ovant för hästarna att få jobba så mycket under så kort tid.
Mm. Det gör man inte i vanliga fall. Nej, det gör man inte. Men vi, alltså när det är såna här stora demonstrationer, vi försöker sitta av så mycket som möjligt. Vi försöker vila. Och då, där tror jag vi var 36 hästar som jobbade. Och då var det från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Men ni måste ha fått andra reaktioner från, från allmänheten i Göteborg när ni pausade lite.
Och... I början var ju många emot oss. Det var väldigt mycket folk som var emot oss. Och sen började ju Sveriges Television och sända live där nerifrån, för att det var så, och TV4 också kanske, för att det var så, så stora demonstrationer mot EU-toppmötet som var där.
Just det. Och menar du då att de livesändningarna gjorde att, att människor bytte lite åsikt då, eller?
I min åsikt att de gjorde det. De bytte sida lite grann. I början var de väldigt fientliga mot oss och sen växlade det där över. Så ett minne som jag har, som när det här är slut på, jag tror det var på lördagskvällen, då rider vi upp från Järntorget, så rider vi upp, jag får nästan lite ståpress nu, på Avenyn, och då ställer sig hela restaurangen upp och bara applåderar till oss när vi rider hem där. Det är en ganska mäktig känsla som är svår att förmedla om man inte har varit där och kämpat de här dagarna där nere med min dåvarande tjänstahäst och jag och alla runt omkring. Vi hade liksom försökt att göra så väldigt gott för kunder, och så får man den här applåden när vi rider förbi den här restaurangen. Det är svårt att slå.
Ja, men det är ju riktigt häftigt, och jag tänker på att du berättade där varför du ville börja jobba som polis, och du säger att du ville göra skillnad och sånt, och då kanske man känner att man har gjort lite skillnad om folk applåderar när man rider förbi.
Ja, det var fint. Det var fint alltså. Det var en härlig känsla att få den när vi var på väg tillbaka där.
Ja. Jag jobbade själv under den här tiden i Göteborg som polis. Jag jobbade ju på Säpo då, men jag var spanare på Säpo och eventuellt utklädd till en snickare eller något sånt där. Det får väl låta vara osagt eftersom det är hemligt. Men det var lite frustrerande faktiskt att läsa och se om kollegor som var ganska hårt utsatta utan att faktiskt kunna hjälpa till. Så det var några stökiga dagar för alla poliser, oavsett tror jag vilken position. Jag fick inga stenar kastade mot mig, men jag hade det ganska lugnt just då.
Ja, vi var ju ganska nära mässan. De kom ju upp ganska nära mässan. Det är ju några bilder där som har gått på Aktuellt i många år där de slänger uppe vid, högst upp vid Avenyn där.
Just det.
Och då har ju vi precis börjat vårat pass kan man säga, vid 11-12 där någonstans tror jag att det var. Och när vi kommer ner på Avenyn så trycker vi ju ner de här demonstranterna ner mot Nordstan tror jag det heter. Och då har ju varannan piketpolis är ju helt slut där. De har ju slått och försökt slagit sig fria mot de här. De skulle ju ner till mässan och de har försökt hålla där. Just. Och då kommer vi med, jag tror det är 12 hästar där då. Och där gör vi också lite skillnad faktiskt. Vi trycker ner dem, de kommer inte till mässarna. Men där var det ganska nära att de gick igenom.
Ja, det var så.
Ja, det var det.
För att man håller väl någon längds avstånd där lite grann. Så egentligen rent, man skulle kunna springa mellan hästar och sådär.
Absolut.
Det funkar.
Men då har vi, oftast har vi poliser bakom oss som vi tar mark och så gör man som ett skifte och så ställer man fram fotpoliserna och börjar de komma då går vi fram igen.
Just det.
Och så gör man skifte vart efter. Men just i det här läget det stannar ju vi ju efter en stund då, 50-100 meter ner på Avenyn där för att och sen bränner de ju och slår sönder och sådär. Men vad de var rädda för där det var att de skulle gå in i själva Nordstan tror jag heter det här stora köpcentret där. Och det gjorde de inte som tur var. Så det var nog ganska bra att vi stannade upp där.
Just det.
Men där kan man ju se att där har vi mycket gatsten i luften. Där får vi mycket gatsten på oss.
Man fick ju också se hur folk plockade och lagrade liksom sten och sådär för att kasta. Ibland kan man tycka att det här är ju, i det här fallet var det ju grupperingar som är väldigt vegan och väldigt djurrätt och sådär, men det verkade som att man gjorde någon form av undantag här då i Göteborg.
Ja, det verkar ju så. Vi fick inte, alltså där var det ju, på tal om skadad häst, vi tog ju bort den här vita hästen och så, men jag tror inte vi hade några riktiga skador på hästarna där heller.
Nej.
Vi har ju, vi satte ju på plattor under hovarna på dem,
okay,
för att de inte ska kunna gå på så här fotanglar och glas och sånt där, och så, okay, då slipper man bry sig om det, utan där hade vi också sådana sulor på.
Okay.
Så det var inte så mycket... Det var nästan inga skador alls, tror jag, i Göteborg heller, fast det var så kraftigt våld.
Ja, det låter nästan otroligt när man såg det ven saker i luften konstant.
Absolut. Ja, det gjorde det verkligen.
Ja, ja, spännande. Jag brukar alltid fråga min gäst om en liten speciell historia som sticker ut och som man kanske har lite top of mind när någon frågar på, när man sitter på ett bröllop eller någonting, eller någonting som har berört den i polisyrket. Har du funderat kring någon sån?
Ja, det är ju det här Göteborgs historierna då som jag tycker är, just det här när de står vid restaurangen där och applåderar när vi ska hem. Den är svårslagen, för att vi hade jobbat så länge och så hårt och det är ju fantastiskt att få den reaktionen av allmänheten där och då. Men ja, nej, jag har nog inte, alltså rent arbetsmässigt så är nog det är nog det jag känner att som berör och har berört mig mest sen jag började som polis.
Men tar ni någon gång, om ni är ute, tar ni någon gång typ ett vanligt polisjobb? Jag menar som en radiobil, om ni skulle vara,
ja,
har det hänt att du har gjort det?
När man har polishästar så här, så vill det ju till att man ligger lite halvrätt. Alltså man får ju inte ligga för fel. Nej. Och det var ett rån i en kiosk på Linnégatan. Och jag och en kollega var på stan. Uh-huh. Det här var på eftermiddagen, tror jag. Och så ser vi liksom, det där ser lite suspekt ut. Man hade gått ut med signalement och han stämde rätt bra på signalementet. Uh-huh. Så där och då så tar vi ett beslut om att den här kan ju inte gå vidare. Så vi trycker upp den här killen mot väggen med två hästar då. Så står han där. Och sen har ju han pengar på sig då. Massa 500 lappar eller 100 lappar eller vad det var. Men ja, han grep ju på Stureplan. Och så riktade vi upp en bil. Ja, precis. En rånare, det är inte så ofta vi gör det, kan jag säga.
Nej, det var ju en häftig story. Ja. Det är en sån där lite mer, man ser på film.
Ja, och han, kollegan satte av då och sen stod jag bredvid och jag kände här, springer han nu, då rider vi på honom.
Ja.
Så vi stod där som en liten attackstyrka precis bakom honom där. Så. Men han blev gripen och sedermera dömd för rån. Gjorde skillnad igen?
Ja, gjorde skillnad. Ja, men precis. Det är intressant det där. För att jag kunde tänka mig att ni kanske inte åker på såna som en radiobil speciellt ofta.
Nej, det gör vi inte.
Men det fanns trots allt en story där.
Direkt. Ja. Det finns en del roliga historier som har hänt. När jag kom hit och var väldigt ny, då skulle vi in i ridhuset, vi skulle visa några hästar och då säger han som har hand om den här hästansvariga, en man då, att min häst är lite stökig och sådär. Så, och så säger han, ge en munfisk. Och jag tycker att han säger, ge en munpisk. Så jag drar ju till den här hästen med pisken över mulen då, så här, och han blir inte så glad, kan jag säga. Och då sa han munfisk. Och då ska man liksom rycka lite i tyglarna i bettet sen när man leder den. Men det har varit inte så bra heller. Men det är också en sån här historia som sitter. Den kan vi skratta gott åt nu, för han blev inte glad. Och jag tänkte, vad har jag gjort för fel? Jag har ju gjort precis som du sa. Men det var språkförbistring där.
Så det var inte lite munfisk alltså?
Nej, det var inte munfisk, det var munfisk.
Du nämnde tidigare om att ni testar utrustning då och testarna när de kommer som femåringar.
Absolut. Ja. Ja.
Och så nämnde du kandar, och nu är jag ju amatör, men jag vet ju att det är en form av bett som är ganska kraftigt. Mm. Det är väl mer som en kedja under hakan.
De har två bett. En bredong som ser ut som ett vanligt tränsbett, kan man säga, och en stång.
Ja.
Och det är stången som är hävstångseffekten på den, och då har man en kedja som går under käken på hästen.
Just det.
Och stången är själva bromsen, som man säger så. Och kandaret rider vi på ganska ofta.
Okej, ni gör det.
I demonstrationer och fotbollsmatcher och sånt där. Och sen vid korteger. så har vi det också.
För det är då, kan man, om man förklarar för någon som inte kan hästa, det är ett tydligare bett då, så att säga. Den, hästen känner av det tydligare om man har kandar.
Ja, det bromsar. Det känns mycket mer. Ja. Och då får... Då måste man vara mer försiktig när man rider. Du får ju inte ha den där spänn hela tiden, utan du får ju använda den när du behöver den. Det. Och det är inte så lätt att göra det i början, utan det måste man ju lära sig också. Att rida på kandar.
Jag tänker, vi pratade om omsättningen på polisutrydet, att det verkar som att folk stannar här, men händer att folk lämnar också och tänker, det här var kanske inte något riktigt.
Ja, det händer.
Det händer.
Ja, det händer, absolut. Mm. Och det är när man tycker att man är färdig med det här, för det är ganska slitsamt också. Mm. Rida 3 hästar om dagen, du rider kanske 4 timmar om dagen, ungefär 4,5-5 ibland. Och det är klart att det sliter på kroppen. Men tycker man som jag att det är fantastiskt roligt, och stannar du kvar.
Så hur ser din framtid ut inom polisen? Blir du kvar för polisen?
Ja, det blir jag nog. Ja, så länge om kroppen håller och sådär, så absolut, så blir jag ju kvar här. Ja. Det är ju, alltså, det spänner ju liksom över allting. Från att rida med kungen och drottningen på korteger till att vara på de här våldsamma demonstrationerna och sådär. Så, och sen just att man får utbilda sin häst.
Just
det. Det är ju, det är fantastiskt måste jag säga.
Jag har ju kikat lite på den hästen du rider. Den ser ju jättefin ut.
Rurik, ja. Ja, han är fantastisk. Han är fantastisk.
Är ni polare?
Ja, det är vi. Det är klart att vi är. Vi känner varandra väldigt bra. Han känner när jag har en sämre dag, och jag känner när han har en sämre dag. Och sådär. Och så tar vi hand om varann. Och det är det som är det fina med det här. Att, att vi gör det här jobbet tillsammans. Det är det som är grejen. Liksom. Uh-huh. Att vi genomför det här, och att vi tränar för det tillsammans, och att vi får vara med på de här sakerna. Och det ska man också veta, att våra hästar får vara med om väldigt mycket. Mm. Och de tycker att det är lite tråkigt när de inte får vara med heller. När de är liksom, om de har någon skav någonstans eller någonting, att de inte kan vara med, då tycker de att livet blir tråkigt.
De är vana vid att det händer.
De är vana vid att det händer.
För du visslade lite där i stallet. Och annars kikade han ut direkt där.
Ja, då kommer han. Ja, det är samma sak. Vi släpper dem ju på bete också. De går ju på sommarbete ungefär 6 veckor per år på sommaren. Där. Och då kommer han ju fram till mig. Och det är rätt skönt faktiskt. Då brukar vi hälsa lite på varandra. Och så går han iväg. För då han vill inte följa med hem riktigt då. Utan då. Så nej, det är fantastiskt. Fantastiskt jobb.
Och... jag antar att du trivs med kollegorna också, eftersom du är kvar. Mm. Inte bara trivs med hästarna. Men jag tänker, det är många polisstudenter som lyssnar på den här podden också. Och om man är intresserad av hästar och är en god ryttare, så är det alltså någonting som du rekommenderar.
Ja, det här är det bästa jobb man kan ha, som sagt. Så är man vill att lägga ner jobbet och tycker att det är kul att rida och satsa lite på ridning innan man söker hit, så fantastiskt roligt. Det är hobbyn på jobbet, brukar jag säga.
Det är ju en fantastisk kombination, låter det
som. Ja, så nej, men det är fantastiskt att få vara med på alla de här sakerna när vi är ute och jobbar och rider. Vi blir oftast uppskattade för det vi gör. Vi får resa en del också och jobba. Vi var i Ludvika här i våras. Vi åker till Göteborg, vi åker till Malmö ibland och sådär också. Så,
lite varierat också geografiskt.
Ja, absolut.
Vi brukar alltid runda av snusnack och prata om filmer. Det kommer upp ett namn i mitt huvud här. McCloud. Kommer du ihåg McCloud?
Ja.
Det var ju alltså
absolut.
En däckare.
Ja. I New York, va? Var det inte
New
det?
York som red.
Ja.
Han hade sin häst.
Ja.
Jag tror inte det har kommit så mycket polisdäckare med hästar sedan dess.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror han var den enda. Det är liksom en nischad sådär. Jag tror inte det skulle gå heller.
Lustigt att man får upp den där. Men det kommer jag ihåg. Men Claude, han hade någon cowboyhatt och sådär också. De var en tuff snut i New York på häst.
Ja. Det är ju, ja, den var ju speciell. Men det var ju 70-talet, va?
Ja, det var 70-talet. Ja. Det var lite udda däckare på den tiden då.
Precis.
Kojak,
ja. Det är jättekul.
Någonting annat då som jag har glömt att fråga om här kring rytteriet?
Ja, vi har ju korteger också.
Ja.
Korteger, det är ju ett antal per år, kan man säga. Vi har ju statsbesök och vi har 6 juni. Vi har riksdagsöppnande och lite andra sådana saker, och där ställer vi ju liksom där jobbar vi, det blir som en särskild händelse det här. Kungafamiljen ska åka häst och vagn. Och då jobbar vi ihop med Hovstallet, vi jobbar ihop med K1-militären, den beridande delen. Och sen jobbar vi ihop med Stockholms stad, Hovstallet.
Jag tänker på Säpo också, det var väl när de gifte sig här, då fick de ju jogga vissa också. Ni fick ju väl rida, ja, men det var väl några som hade fixat ta på sig joggingdojer och springa bredvid kortegen också.
Just det, precis.
Men det slipper ni.
Det slipper vi. Ja, när vi rider ju bredvid kortegen. Och där kan man väl säga att vi... Man kan säga att hotbilden är ju väldigt låg. Men om det skulle hända någonting, var det inte någon som slängde någon tårta på någon uppe vid, på Södermalm någonstans mot någon?
Jo, det kanske det var. Det kommer inte jag ihåg. Jag kommer bara ihåg att Carl Bildt fick en tårta på sig. Åkesson har väl fått en tårta också.
Det kanske var någonting. Det får ju inte hända under sådana här förhållanden. Så vi jobbar väldigt mycket med det. Vi tränar väldigt mycket med Hovstallet och militären när det gäller det här. Och sen Säker också med Säkerhetspolisen. Och försöker göra det så bra vi kan. Och vi har kommit väldigt långt när det gäller det. Och det ser ju väldigt fint ut. Det ska ju vara lite, det är ju ceremoniellt också. Och det, där håller vi på att prata. Vi pratar väldigt mycket om hur vi ska lösa olika saker och hur vi jobbar och sådär.
Då är det lite parad, så att säga.
Det är parad. Men vi har också en funktion där. Och då är det 4 hästar kring varje vagn.
Just det. Ja, men det ser ju oftast väldigt tjusigt ut.
Och det beror mycket på att vi lägger ner mycket träning på våra hästar också. Dressyr till exempel. Att det ser bra ut. För det måste man kunna lägga hästen där man vill att den ska vara. Det får inte vara en meter hit och meter dit, utan det kanske centimeter istället som man vill att den ska vara på. Och då vill det till att man kan det här.
Det måste vara en väldig skillnad för hästen. Tänker han gå där bredvid kungen och drottningen och håller liksom rätt i sida, och sen så får han åka ner till Göteborg och stöka runt. Så det måste kanske ändå trots allt ett spännande hästliv också.
Jag tror det. De trivs väldigt bra när de har kommit hit, för de får vara med så otroligt mycket. Och sen blir de väldigt väl omhändertagna här. Vi spar ju inte på när det gäller veterinärer eller hovslagare eller någonting sånt där. Är det hästar, vi gör allt för våra hästar så.
Spännande. Ja, ska tipset, alltså deckartipset, vara med Cloud? Eller har du någon, tittar du på någon serie eller följer du polisserie till exempel som polis?
Nej, det kan man inte säga att jag gör. Nej, det gör jag nog inte. Men McCloud kanske kommer att komma nu då.
Vi får se om det blir en sån retro-serie. Jag är lite tveksam till att McCloud blir stor igen, men... Vi lägger upp ett litet klipp från YouTube om McCloud som får bli veckans alla fall hästtips, för det finns inte så många när vi kommer till poliser och hästar. Men vet du som lyssnare någonting, så får du gärna höra av dig. Jag säger stort tack till dig, Magnus, att jag fick komma hit till polisrytteriet, kolla i stallet och prata med dig om jobbet som ridande polis.
Tack för att jag fick vara med.
Tack så jättemycket. Där tog ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack slut. Men det är ingen fara. Det kommer ett nytt avsnitt även i nästa vecka. Så ha tålamod, så hörs vi då. Tack för att du lyssnade.